Den här veckan så presenteras Sillypodden av Jonnys fantastiskt sötstarka senap. Vilket är alldeles speciellt, för att jag lovar att ingen, och då menar jag liksom ingen, äter lika mycket senap som jag. Ja, alltså det vet jag ju inte. Det finns ingen liksom officiell statistik på vem som äter mest senap, men jag ligger där någonstans. Jag skulle säga att 90% av den senapen är då sötstark senap. Och ni som följt den här podden har ju säkert uppfattat att det grillas en del på min altan. Jag tar det här på allvar liksom. Så här får ni utan mig då topp 3 användningsområden för Jonnys senap. Nummer 1, på korven. Det säger liksom sig självt. Nummer 2, i marinaden på köttet eller ja, kycklingen eller vad fasen ni än grillar. Och 3, blanda senapen med crème fraîche och så får man en sån här grym dressing till grönsaker. Ofta förekommer ju alla 3 varianter på bordet, så är det ju. Så nu startar vi Sillypodden då, kryddad med Jonnys senap.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden är tillbaka. Vi följer upp förra veckans premiär då med en tisdags morgoninspelning.
Ja.
Finns ju massor att prata om. Vi ska prata lite Sarri och lite Mbappé såklart. Han har ju varit ute och härjat. Jag har faktiskt skrivit upp en mini-scouting-rapport också.
Ja.
Det är visserligen en spelare som jag tror många av er har suttit och kollat YouTube-klipp och så vidare på och har ganska bra koll på. Men,
alla som spelat Football Manager har bra koll på honom. Den här världen som du inte riktigt är bevandrad i. Men det kan jag meddela.
Jag försökte spela Football Manager. Ja. I mobilen då, inte...
Ja, det är ett jävla juniormisstag, så är det ju.
Jag har ingen dator, så... Alltså jag har bara en jobbdator och den får jag inte spela spel på.
Jag kan ge dig lösenordet dit sen, så löser vi det där.
jag försöker spela Football Manager i telefonen. Det var fan det tråkigaste jag gjort i mitt liv.
Det är en katastrof mobilversion. Den enda gången den var bra var när jag skulle få min son och vi skulle ha igångsättning, vilket de som är bevandrade i det vet kan ta ett par dygn. Då var det en räddning på BB att ha Football Manager i mobilen, ska jag meddela. Men annars så är det katastrof mobilversion, så är det ju. Du missar ju hela nyanserna.
Ja, men jag är ju bränd nu, så att det blir inget mer Football Manager-spelande.
Du ska inte ge dig in i den. Det borde finnas anonyma Football Manager-beroende grupper, tycker jag. Så att det är en riskzon du ska undvika, tycker jag.
Jag tror jag gör det.
Du känns som en beroende personlighet också, så att jag tycker du ska hålla dig långt borta från
det. Ja, för alla som då inte spelar Football Manager och vet allt om João Felix, så det är säkert helt korrekt uttal förresten. João Felix. Med en liten så här östgötsk touch i efternamnet.
Ja, absolut. Och inte Felix eller något sånt där. Det känns lite mindre. Nej, jag gillar hur du säger det.
Felix.
João Felix.
João Felix. Men vi måste börja med Mbappé, känner jag.
Ja.
Och hans lite tvetydiga. Det här är ju såklart då en kommunikation som betyder: hej, ge mig mer pengar. Jag vet att ni kan. Men det han sa i en intervju var: jag är beredd att ta mer ansvar vart det än blir. Och då går ju liksom kvarnarna igång då, och så ska vi trycka ut x antal tusen tecken om det här hinten då. Och då finns det ju bara en klubb egentligen som skulle kunna vara intressant, och det är ju Real Madrid. Vi vet ju Mbappés kopplingar till Real Madrid, hans historia med den klubben och så vidare. Och det var ju många, tror jag, som blev förvånade när han gick till PSG och inte Real Madrid då förra gången, just med tanke på det. Och att han också någon gång i bakhuvudet hela tiden har känt att jo, men jag kommer nog spela Real Madrid förr eller senare i min karriär. Så då drar ju de ryktena såklart igång. Sen ska vi komma ihåg det här att han känner nog att han vill ha lika hög lön som Neymar till exempel. Och då måste han ju vara beredd att ta samma ansvar som Neymar, inte bara då på planen men också som reklampelare runt omkring, och det är han ju fullt kapabel till att göra.
Ja, så är det. Och sen Le Parisien har följt upp det här och skriver om en potentiell maktkamp i PSG som faktiskt är rätt intressant utifrån de här kommentarerna. För att vi vet ju historiskt att PSG hade ju ganska stora problem under Zlatan Ibrahimovics tid där det blev liksom en två grupperingar i omklädningsrummet. En med de franska spelarna och en med brassarna. Och PSGs lösning på det har ju varit att värva ännu fler brassar så att det ska liksom bli en dominant grupp där. Vi vet att Thiago Silva och Marquinhos är de ordinarie lagkaptenerna, båda brassar. Då har Neymar, Dani Alves som liksom är de här, en veteran och ändå stora stjärna. Så de har väl tänkt att de ska liksom, bara med brassar så kommer de komma överens. Men vi har sett nu på senare tid att Neymar har varit ute och kritiserat de unga spelarna i klubben som han tycker snackar för mycket och producerar för lite. Dani Alves har varit ute och väldigt tydligt, ännu tydligare än vad Mbappé var och sagt att klubbledningen borde lyssna på honom för att han vet hur man vinner Champions League. Han vet hur man vinner titlar och de borde lyssna ännu mer på hans råd. Och så kommer Mbappé nu in också och säger att han vill ta mer ansvar, han vill bli mer lyssnad på. Så det behöver inte vara en pengarfråga. Och det Le Parisien skriver också är att PSG-presidenten Nasser där, han har ju blivit en envåldshärskare i den klubben. Han sköter allting. Tidigare hade vi Leonardo som var väldigt stark sportchef som skötte hela den sportsliga biten. Men sen han försvann efter den här avstängningen och den här domarknuffen om allt vad det var 2013 så har Nasser tagit hand om det också. Och det är han som har kontakter med spelargruppen. Men han har saknat sedan början av mars, sedan de åkte ur Champions League, då han ägnat sig åt andra saker. Så att han har liksom lämnat klubben därhän. Och det kan man förstå, ligatiteln var ju i praktiken klar, Champions League var borta, så att, vad ska han göra där day to day? Men i Le Parisien så har ju spelarna då sett att det finns ett maktvakuum att kliva in i här, där det finns liksom positioner att ta. Och efter att Neymar klivit fram, Dani Alves klivit fram, nu kommer Mbappé och kliver fram. Så att det är ju lite bäddat för vem som ska styra det där omklädningsrummet. Är det Thiago Silva och Marquinhos i form av kanske lite tystare utåt sett i alla fall informella, eller ja, inte bara informella utan formella ledare, eller är det Neymar som ska vara den stora stjärnan, är det Dani Alves som är den veteranen som vet hur man vinner, eller är det Kylian Mbappé som är framtiden, vem är det som ska dra det där loket? Så att det finns väl, det bäddar väl för intriger för oss som gillar sånt i alla fall.
Han lämnade ju onekligen ett maktvakuum efter sig i Zlatan.
Ja, det kan man säga att han gör också.
Det är ju sådär,
det är ingen som ifrågasätter hans roll där.
Nej, han var ju mer eller mindre sportchef också i den föreningen. Han var antagligen klubbadministratör också. Och,
så var det nog. Och det fanns diskussioner om att han skulle få en roll ville efteråt också. Men det blir kul också med Neymar, för att han lämnar ju Barcelona för att han var i skuggan av Leo Messi. Det är väl ingen som tvivlar på det. Nej. Så kommer Kylian Mbappé fram, blir världsmästare.
Och just med tanke på att Mbappé är fransman i Frankrike.
Exakt.
Och allt det där, vinner VM och är så oerhört populär, så har han ju på många sätt redan sprungit om Neymar.
Han är ju viktigare för PSG än Neymar.
Han är viktigare för PSG, men han är också mer intressant för supporterna och för ligan och för, jag tror egentligen för alla ser ju numera Mbappé som den naturliga arvtagaren till Messi och Ronaldo som världens bästa, där Neymar var den som var den nästa som skulle ta över. Nu är det ju Mbappé som är den
han är ju den
spelaren
som producerar de mest YouTube-vänliga sakerna just nu också. Det är han som är den som uppmärksammas även för sina sportsliga insatser. Neymar går på Rihanna-konserter istället för att gå på liga prisutdelningar och sånt där. Så att han glider ju liksom ifrån det där Neymar. Han har ju verkligen tappat den positionen. Och när han gick till PSG så var han ju fotbollens mest kommersiella spelare på alla sätt och vis. Frågan om inte Mbappé är det nu. Törtes utseende och sina sportsliga framgångar och sin lite mer samlade framtoning.
Jag tänkte på det. Han har ju också det här, liknats vid en turtle ju. Han och Oxlade Chamberlain.
Ja.
De har båda två gjort det.
De är otroligt lika.
Ja, de är faktiskt väldigt lika. Ja. Man skulle börja liksom få ihop en elva med Turtles-utseenden.
Exakt, vi behöver inte elva stycken. Hur många var de? Fyra.
Va?
Hur många var de? Inte fyra stycken? Var de
fyra stycken. De Turtles. Så att, ja, men där har vi något.
Det är bara två till som ska in.
Ja, men det är ju väldigt spännande. Jag tror inte heller att Mbappé ska lämna på något sätt. Jag tror det handlar om att han också känner att den positionen som man ändå har i fotbollsvärlden ska avspeglas i lönekuvert och avspeglas i position i truppen och i inflytande över vad som händer i laget och så vidare.
Ja, och att man marknadsför honom på samma sätt som Neymar, vilket ju öppnar för att han kan då tjäna ännu större pengar på sina privata sponsoravtal och sådär. Så att han vill väl, eller han bör väl också vara den som blir PSG:s frontfigur nu, och då är frågan om de kan göra det med tanke på hur Neymar skulle reagera på det. Så att det blir spännande att se hur de agerar.
Vet du vad, jag tycker vi dyker in i Joao Felix
ja. Då lutar jag mig tillbaka med min kopp kaffe, ja, och ska bara njuta av din samhällsgena röst.
Det är inget omfattande, men jag tänker så här. Det är ju den som jag skulle tro spelaren som, en av de här spelarna som kommer gå för en dryg miljard. Om inte allt för länge.
Beror på vad Jorge Mendes bestämmer att han ska spela någonstans. Men absolut.
Han har en utköpsklausul på 105 miljoner pund. Vad det nu blir, 1,2, 1,3. Jag kan inte valuta värdet precis just nu. Men det är någonstans, det är väldigt mycket pengar i alla fall. Han skulle bli en av världens dyraste spelare. Och då pratar vi om en spelare som har ju precis gjort sin första seniorsäsong. Han har gjort det i Benfica. Han är 19 år gammal. Han började faktiskt sin ungdomskarriär som ungdomsproffs då, med sitt första kontrakt i Porto. Vilket ju kan väcka en del, eller höja en del ögonbryn då, med tanke på att det är Benfica han har slagit igenom. Men de tyckte faktiskt att han var för klen. Han är 180 cm lång och ska då enligt internet väga 67 kilo. Det är väl lite beroende på dagsform. Eventuellt har han käkat upp sig lite och tränat upp sig lite under säsongen här.
Men han är tunn.
Han är tunn. Men så är det. 67 kilo på 180 cm är ju ganska klent. Det får vi ändå tillstå. Men Porto släppte honom. Då gick han till något som heter, till en klubb som heter Padroense, och liksom fick starta om sin ungdomskarriär. Det gick väldigt, väldigt bra. Benfica snappade upp honom för ett par säsonger sedan. I höstas gjorde han sin första seniormatch för Benfica. Sen dess då så har det ju bara gått rätt spik rakt uppåt, kan man säga. Han har spelat totalt 26 ligamatcher. Han har spelat totalt 43 matcher för klubben, A-lagsmatcher. Då har han alltså producerat 20 mål och 11 assist som 19-åring i sin debutsäsong. På de 43 matcherna. Det är rätt bra.
Ah, okay.
Och i ligan då, 26 ligamatcher, så har han gjort 15 mål och 9 assist. Det är alltså, det är helt sjukt faktiskt. Det skickar ju honom upp där bland de mest intressanta tonåringarna i världen. Och han skulle ju då mycket väl kunna bli, om det är så att Manchester United triggar den här utköpsklausulen, så blir han väl den näst dyraste tonåringen efter Mbappé. För visst gick Mbappé för ytterligare lite mer pengar.
Det gjorde han väl, absolut.
Från Monaco till PSG. Men ändå, det är ändå där vi pratar om. Det är en oerhört häftig spelare. Ni som kanske bara känner igen namnet lite grann, ni kanske såg det här. Det var ju han som firade med sin lillebror som var bollkalle, 15-åring. Som var bollkalle på en av Benficas matcher när Joao Felix då gjorde mål, och så sprang han ut och kramade om sin lillebror. Det var väldigt fina scener som blev virala.
Men otroligt konstigt, om man tittar på den videon, så det kommer ju en lagkamrat sen och bara slår den här lillkillen i bakhuvudet. Liksom. Alltså, det är så våldsamt firande, det kan man notera.
Det är lite som så här, Zlatan, han kan också fira våldsamt med en del
lagkamrater. Sparka kassan och i huvudet så han går med migrän hela ligafirandet i Milan och sådär.
Exakt.
Vänskapliga små gester.
Ja, det var en supersnabb scouting-rapport på Champions League. Men det som är intressant då, för då har ju då ryktet idag precis trillat ner.
Som av en händelse.
Som av en händelse att Atletico Madrid, Joao Felix kanske säger det, att han är ju främst då offensiv mittfältare, men har spelat sig typ de flesta anfallspositioner under säsongen. Han har både varit striker och winger och så vidare, men det är ju offensiv mittfältare han är. Han är liksom en sån här, lite så här Griezmann-typ egentligen, som kan spela på, så länge han får spela en offensiv fotboll så kan han spela typ överallt. Och det är väl därför som då Atletico Madrid-ryktet har dykt upp att de vill ersätta Griezmann. Det jag tror är helt enkelt att det här är det ryktet. När United har, liksom, de har sagt okej, okay, vi triggar den här klausulen, vi behöver ha in den här. De ska nog släppa en del offensiva spelare. Jag tänker mig att de kommer nog släppa spelare som Martial bland annat. Ser så Felix.
Men de ser ju Martial som klubbens Pelé, för fan. Kan inte släppa den.
Vilket är ju intressant, eftersom Martial kom som 19-åring för en miljard och hade liknande statistik i Monaco. Det är i samma värvning igen.
Han tappar fotfästet lite med Martial, kan man säga.
Men vi behöver inte döma ut Joao Felix för det. Men jag tror att Atletico Madrid-ryktet som har dykt upp nu, det är den här klassiska löneförhandlingsryktet med United.
Ja, Kanske.
Jag tror inte att Atletico Madrid har de pengarna.
Nej.
Till att börja med.
Men det är fina i den där kråksången med Atletico Madrid är att de inte alltid behöver ha de pengarna, utan att det finns en Jorge Mendes där med väldigt starka kopplingar. Nu vet inte jag om Jorge Mendes är Joao Felix personliga agent, men det spelar liksom ingen roll, för han kommer ha någon roll i den där affären ändå, kan jag sätta pengar på. Men han har ju placerat spelare i Atletico tidigare för och sen...
Soccer Pro Master, är det Jorge Mendes?
Du får googla vidare, tror jag.
Ja.
Men han har ju tidigare placerat spelare i Atletico för att liksom ta det där mellansteget, vilket är intressant att göra i Atletico. Men vi har ju sett det förut. Och det skulle inte våna mig jättemycket om Manchester United nu inte vågar agera just nu. Kanske för att de är ju trots allt under press och verkligen presentera spelare som kan gå in och prestera direkt. De har ett väldigt ungt anfall trots allt. Där Rashford och Martial och så här ändå ska förväntas vara bärande spelare. Än fast Roy Keane då kritiserar Rashford så det skriker om det och undrar varför de betalar Jesse Lingard för att vara en Instagrammer. Men det är en helt annan historia.
Mm. Jag kan säga att Jean-Felix faktiskt inte har Jorge Mendes som agent, utan de här...
Då kommer Benfica ha Jorge Mendes som agent i den där affären. Så han kommer in där.
Exakt, jo, han kommer vara med. Soccer Pro Master, det låter också som ett jävla skurkbolag.
Ja, så är det.
Men då bland annat... Nej, men ett gäng olika, ja, men en massa olika portugisiska spelare, främst Benfica vad jag kan se. Ingen som jag direkt hajar till på som något namn som sticker ut.
Ja, det är alltid bra poddinal, poddigt googlar.
Ja, det är bra i podd
vi borde starta.
Men det är lite intressant ändå. Men det vet man ju att Jorge Mendes kommer vara involverad.
Ja, när
portugisiska spelare ska gå för miljarden. Ja. Då är han ju där. Då är de ju alla inne. De är väldigt skickliga på det här med att lyckas ändå nypa åt sig en liten bit av kakan.
Ja,
och sett vad det är som händer.
Och man förvånar varje gång att klubbarna bara går med på det där. Men alla påstår att de får mer pengar när de anlitar de där agenterna. Men jag undrar, någon betalar ju hela tiden. Så att det känns som en stor jäkla fotbollskonspiration bara med...
Dubai betalar.
Ja, lite så. Ja, men jag undrar om Manchester United lägger alla sina ägg i en 19-årig gänglig killes lilla kopp. Eller om det verkligen är det de vågar göra i det här skedet. Mm. Det är jag inte helt säker på. Om då skulle de inte våga göra det i det här skedet, då känns Atletico Madrid som ett väldigt logiskt steg trots allt, om man tittar på hur portugisiska spelare från den portugisiska ligan ofta tar sig in i europeiska toppfotbollen.
Ja. Nej, det här är ju såklart långt ifrån klart.
Ja, herregud. Absolut. Och det är också just den här gängliga typen. Klubbar dras, de gillar ju ofta de här lite mer muskulösa spelarna. De har någon slags tanke att det är mer färdiga fotbollsspelare, men så ser vi. Vi har sett Neymars överarmar, vi har sett David Silvas lår, vi har sett sådana saker. Och det verkar gå alldeles utmärkt ändå. Så att, Jean-Felix är väldigt spännande.
Ja, onekligen. Just med tanke på att han klivit in och så omedelbart producerat så fruktansvärt mycket poäng. Det är ju någonstans en... Det är ju väldigt få spelare vi har sett som har gjort det. Och de som har gjort det också, i väldigt många fall, de som har blivit de... absolut mest.
Så är det, och då är på ju portugiska ligan
inte... liksom Mbappé, och sen har det varit liksom Leo Messi och det är inte ens, jag menar, Cristiano och de här producerar ju de poängen i den här åldern.
Nej, och portugiska ligan är ju, det är ju inte den holländska ligan där du kan
Nej.
Spruta in 34 mål i skytteliga utan att egentligen göra något större avtryck, utan här det betyder att tuffare liga dessutom än så att, ja, inga namn nämnda.
Nej, men den är spännande att följa. Vet du vem som fick sparken?
Nej, inte på rak arm, men du syftar på nu. Inte,
jag tänker på Allegri.
Ja, okej. Okay. Ja, det var okej, va?
I Juventus. Han slutade.
Tackade för sig.
Ja, precis. Han är i alla fall inte kvar. Juventus behöver en ny manager.
Yep.
Ska det bli Maurizio Sarri?
Eller ska det bli José Mourinho?
Ja.
Ja, jag undrar ju vart Allegri ska, först och främst. För han är ju ändå den som någonstans, det känns som det är hans beslut det här. I alla fall den bild jag har fått av rapporterna. Sen vet man inte om Juventus har hjälpt till att putta ut honom. Men det känns som det är hans beslut. Och dörren är ju stängd liksom i storklubbarna. Bayern München verkar ju trots allt behålla Kovac, även om det finns olika rapporter om det. Real Madrid har en Zidane som ska sitta där, och Barcelona lär väl inte byta tränare, och PSG ska bara Tuchel, sägs det. Manchester United lär väl sätta sig vidare med Solskjaer ett tag till i alla fall. Där bakom är det ju Chelsea som ska byta tränare, men det känns inte, Chelsea och Allegri känns inte så där som match made in heaven. Det känns som han hade kanske lite större ambitioner än så. Därför är man lite fundersam kring det där. Jag tror inte jag glömmer någon klubb nu så där direkt. Atletico har ju sin tränare och, ja, det känns lite konstigt alltihop. Och då är frågan vart Juventus ska. Mourinho-ryktet kommer ju såklart. Jag vet inte om han är så het just nu. Jag vet inte om han, om Cristiano Ronaldo, säger sig att han skulle välkomna honom. Men det gick ju inte smärtfritt i Real mellan de två.
Nej. Ska de värva Pogba också? Då blir det, ja, liv i luckan.
Och sen, det känns lite konstigt. Och sen Sarri, han är väldigt tydlig med sin fotbollsstrategi. Han vill spela fotboll i Juventus. Alltså den typen av storklubb har ju ofta en ganska tydlig egen strategi. Det känns, det är liksom, där tar man inte in en tränare så bygger man om hela truppen efter den tränaren. För man vet att den tränaren försvinner också. Utan det känns ju ofta som de har en annan typ av filosofi. Och då gäller det att Sarri rimmar perfekt med Juventus. Och jag vet inte, jag.
Det var ju roligt när Gazzetta dello Sport hade karusellen då att Sarri skulle ta över Juventus och Frank Lampard skulle ta över Chelsea. Jag undrar hur Gazzetta fick tag på de uppgifterna från Frank Lampard, men det vet man inte.
De är underbara ingångar i Derby.
Ja, den kittlade lite i alla fall.
Ja, det gjorde den.
Det vore ju katastrofalt för Lampard, tror jag, i det här skedet i hans karriär att ta över ett Chelsea i den positionen de är nu med liksom transferförbud.
Ja, därför ska Allegri in då, som liksom har en, Lampard har ingen stark position som tränare, så att han skulle ju ändå ta Chelsea-anbudet, så är det ju.
Ja, han hade ju tagit, ja,
precis. Men Allegri lär väl inte ta ett Chelsea-anbud nu, det känns otroligt.
Nej, det
konstigt.
Tror jag inte. Och det är det jag funderar också på, för att Valverde har ju verkligen varit ifrågasatt sedan förlusten i Liverpool. Det är liksom beskrivet som en av de värsta förlusterna i klubbens historia och så vidare. Just med tanke på att det hände samma sak säsongen innan då. Nu skulle man bara vinna Champions League. Det var, man har ju vilat Messi halva säsongen bara för att det liksom. Och sen när Juventus, Real och så vidare bara åker ur, och City åker ur och så vidare. Så.
PSG.
Så går man på den här minan då. Så att frågan är ifall Valverde är kvar. Men jag tycker inte att Allegri känns som Barcelona.
Nej, det håller jag med om. Allegri känns som en,
han har inte Barcelona DNA.
Nej, exakt. Han känns som en Real Madrid-tränare vad han,
ja,
gör,
det gör snarare i sådana fall.
Då har vi också sett, det finns ju undersökningar i spansk press idag, att det finns en ganska hård press på både Florentino Pérez och Zinedine Zidane, att de läsarna, jag tror att det var Marca, det bör ha varit Marca, att han inte alls är populär sedan bland Real Madrid-fansen, och att de inte ser någon utveckling under honom. Så att, och eftersom det är Pérez...
Det låter som en AS-vinkel i och för sig.
Ja, det, ja, eller en El Mundo. Men eftersom det är Pérez, så vet man att Florentino Pérez ser ju till sitt eget första hand, och skulle opinionssiffrorna gå ner lite och han känner att det är lite press, han skulle nog inte dra sig för att kicka om det ens är Zidane. Problemet för honom är att om det då går åt helvete så kommer ju han vara den som kickade Zidane och skickade klubben neråt.
Då vinner han ju aldrig nästa presidentval.
Nej, exakt. Så att han, det vore ju en rejäl chansning, men just för att det är han ska man inte hålla det för osannolikt heller. Sen ska vi säga att Mourinho säger ju att han vet vad han ska göra i höst. Det ska man också ta med i beräkningarna och fundera på vad det kan bero på.
Ja, ja, det är ju spännande. Mourinho till Barcelona.
Han har ju varit i Barcelona, alltså lite Barca-DNA har han alltså.
Ja, precis. Han har varit där som assisterande en gång i tiden.
Men nej.
Nej, det kommer inte hända. Vissa saker kommer bara inte hända, nej, det kan vi väl vara överens om. Sen är det ju det här med Sarri, just så ifrågasatt som han var i Chelsea under... Nu löste de ju topp 4 till slut. De har fortfarande chansen att vinna Europa League ju. Det är klart att med de förutsättningarna där man kommer in som ny tränare, man ska spela ihop ett helt nytt spelsystem, att lösa en topp 4 och vinna Europa League, det måste ju ses som en 4-plus-säsong utifrån förutsättningarna. Det borde ju göra det.
Men han är ändå mer eller mindre liksom...
De buar ju åt honom på läktaren.
Ja, och brittisk press har ju gått vidare från honom. De har ju mer eller mindre förutsett att han får sparken.
Ja,
nej, jag håller med. Det är ju en
succé-säsong. Men i Italien är han ju fortfarande geniet ju.
Ja, och Italien gillar sina italienska tränare också.
Ja, och de gillar sina fotbollsgenier och sina ideologer och allt det där. Det är ju det som på något sätt man har mindre förståelse för i England. Där man har någon som skriker högt i omklädningsrummet.
Ja, de har ju inga genier eller ideologer i England. Det finns ju inte den typen av tränare.
Graham Potter, vi kommer in på honom snart också.
Absolut. Absolut.
Nej, de har inte den.
Sarri och Graham Potter. Det.
De har inte den traditionen alls.
Nej.
Så ja, jag ser det inte så. Sen ska man ju veta att Napoli ligger ju också lite skrynkligt till för stunden. Det har ju inte alls gått så bra den senaste tiden. Och Ancelotti lär väl hänga lite löst där.
Ska ju Conte in till Inter, va?
Och så ska Conte in till Inter. Eventuellt då. Men det känns väl ganska klart, va?
Ja, det känns så. Men jag vågar inte säga för klart. Mycket här. Nej, exakt.
Men det lär väl bli så. Alltså Sarri, alltså om Napoli skulle få tillbaka Sarri så skulle de ju välkomna dem med vidöppna armar.
Ja, så är det finns absolut. Inget, frågan är om han ska, men det beror på hur han bygger sin karriär liksom. Du ska ju inte tillbaka dit där du lyckats, då kan du ju bara misslyckas liksom. Så att, det var väl Mourinhos största misstag någonstans, så fick han ju United ändå, men ja.
Mm. Ja, det finns ett tränarpussel ändå att lägga här där Allegri ska in, där Sarri eventuellt då ska in. Det finns kanske ett jobb i Barcelona för någon. Fan, Sarri i Barcelona.
Nej,
det hade varit något, va?
Nej. Och så, ja,
Messi, nu ska du spela.
Exakt.
Du blir sittande mittfältare här.
200% löpningar hem nu, Messi. Håller vi uppe bolltempot.
Ja. Han är ju, ja. Alltså med tanke på att han satte Kanté i en offensiv mittfältsposition efter allt och det VM:et som han hade gjort, och så då är ju allt möjligt ju.
Ja, och därför undrar man ju, ska han in i Juventus då? Och, ja, jag vet inte. Det känns knepigt alltihop.
Det känns
inte självklart som det gjort många gånger tidigare.
Nej, alltså om man säger så här, om man skulle spela på någonting så är det ju att allihop sitter kvar. Eller ja, inte Allegri då, han har ju lämnat. Men att Sarri är kvar, att Valverde är kvar och så vidare.
Det är sen känslan just nu, absolut.
Ja.
Och det är spännande är ju att det känns som i de största klubbarna så är det fasta tränare just nu, men de sitter väldigt löst. Alltså Tuchel i PSG sitter väldigt löst. Valverde i Barcelona sitter löst. Zidane Real sitter faktiskt löst om de inte kommer igång ordentligt.
Precis. Sen ska man komma ihåg att
Solskär sitter löst.
Att Manchester United ska in en ny tränare i oktober.
Exakt, den positionen får man röra. Kanske den Mourinho sitter och väntar på.
Usch. Det var elakt var det. Men,
elakt men sant.
Ja, eventuellt. Vi får se. Han kanske hittar tillbaks till hjulet igen. To the wheel.
Ja, exakt. De kanske hittar en sportchef som inte har som enda merit att han någon gång har varit i Manchester Uniteds omklädningsrum också.
Det är ju Ferdinand.
Ja, det är du som nämner namn här. Jag ligger lågt med dem.
Ja, den är intressant. För övrigt så omnämndes Fredrik Ljungberg som potentiell assisterande till Unai Emery i Arsenal i dagarna här, och det är ju intressant. Det är ju verkligen en position som han har jobbat sig upp till på något sätt under de här åren. Han
försökte ju Wolfsburg, men det gick inte så bra där.
Han var ju där en sväng, men han har ju också gjort hela den här resan. Absolut. Med ungdomslagen, och han har varit i klubben och varit ambassadör, alltså sådär.
Han har tagit en ödmjuk resa, även om han började i Arsenal så kanske, men han har ju
gått den långa
gjort,
vägen och den som man på något sätt ska gå.
Ja, och har ju sagt själv att han har ett väldigt bra samarbete med Emery just nu när han har ungdomslaget där, och att de har samma syn på fotboll och sådär, så att det känns ju inte helt osannolikt det där. Det vore ju spännande.
Ja, det man har förstått också från de som har, eller från framförallt Wenger då under tiden han hade Ljungberg, var ju att han var ju Wengers förlängda arm ner på planen under de åren. Han byggde ju mycket av laget runt Ljungberg de sista åren han var i Arsenal, just för att han hade en sån god förståelse för spelet.
Och han är en av dem som tagit kampen med Zlatan och överlevt och inte förlorat på det, så att han har ju en stor auktoritet.
Han åkte på en halv Nelson utav Mellberg. Men
ja, han överlevde den också.
Ja. Nej, men så att det finns.
Svensk landslagsfotbolls mest frekventa isbadare också.
Ljungberg?
Ja, han tränar ju aldrig, han var ju alltid i rehabrummet.
Ja, han hade ju väldigt mycket migrän också. Alltså, ja, han hade stora problem med migrän.
Jag tror han har gjort fler landskamper än landslagsträningar. Jag är övertygad om.
Ja, det så kan det mycket väl vara. Vi traskar vidare här då. När vi ändå har Lampard så har vi ju Gary Cahill. Den stackaren, han har inte fått spela mycket fotboll sen Sarri kom in.
Nej.
Han är inte riktigt Sarri spelartyp.
Nej, kan man säga. Han var inte helt nöjd heller. Han tyckte att man ska respektera dem som vunnit någonting med klubben.
Ja. Sånt skit ju Sarri.
Ja, herregud.
Det enda som betyder någonting är ju filosofin där.
Ja, sen det här respektera gamla. Jag kan tycka att det om man går, om vi ska, vi återkommer dit såklart, men om man ska ta det här Daniel De Rossi-varvet som vi väl ändå någon gång ska avhandla, det här att han tvingas bort från Roma nu.
Mm. Vi kan avhandla det nu.
Ja, det kan vi göra. Och det är många som reagerat med ilska på det och tycker att det är respektlöst och sådär. Man kan tycka att behandlingen är respektlöst. Det påstås att han fick beskedet någon vecka innan bara och sådär. Där tycker jag, har man den typen av veteran som man någonstans ser slutet, då får man skriva ett års kontrakt och så får man komma överens någonstans runt jul att det här blir din avskedsföreställning, meddela beskedet tydligt så att han får en chans att hitta en ny klubb och också får ett värdigt sätt att ta avsked på. Men det här att ge nya kontrakt till spelare bara för att ha varit i klubben länge, det känns inte respektlöst mot eller det känns inte respektfullt mot spelaren heller, för då liksom då är han inte där på grund av vilken spelare han är, utan på grund av vilken spelare han varit, och det är ju nästan en större skymf än att tacka för allt han gjort för klubben och gå vidare.
Ja.
Men man får ju sköta det på ett lite snyggare sätt.
Ja. Gary Cahill då? Han har ju inte riktigt De Rossi-status.
Nej, det har han inte på något sätt. Så att där kan man vara lite mer respektlös kanske, jag vet inte.
Även om han har spelat många säsonger i klubben där nu, så är han ju... han är ju inte ens bördig.
Han är ju killen som var där när John Terry var där. Lite så kommer det ju vara en historieberättande, tyvärr.
Ja, precis. Men ska eventuellt då ansluta till Derby, där Frank Lampard, gamla kompisen, befinner sig. Ja. Så var det väl det. Det kan väl bli en... När ens polare börjar bli liksom tränare runt om i lite sämre klubbar. Men då finns det någonstans och pension att varva ner i. Det
är exakt. Väl, den är alltid tar upp. Kenny Dalglish som tar över Newcastle och värvar John Barnes och Ian Rush. Det är min klassiska go-to. Sålde väl Gino Lai i samma veva.
Ja.
Fy fan.
Perfekt. Manchester City vann FA-cupen i helgen. Spännande det var.
Ja, rafflande.
6-0. Det är helt sjukt ju att en cupfinal ska vara så ensidig som den var. Men Watford hade ju ingenting bara att sätta emot.
Nej, ser du.
Sen satte de ju Gomez i mål dessutom, och det var ju också konstigt, tycker jag. Det var ju som att... Här har ni världens bästa anfallsspelande liksom, fotbollslag. Nu sätter vi in andra målvakten bara för att av nostalgiska skäl. Liksom. Men ja, visst, jag kan förstå att det är
nostalgi. Apropå respekt, han har ju spel hela turneringen fram. Alltså, har man en kuppmålvakt så får man ju fan igenom. Han har ju tagit dem dit. Jag tycker någonstans, jag har inga problem att försvara det beslutet.
Nej, och de hade ju förlorat i alla fall.
Vet du vad han ska göra nu?
Hyrelmo?
Ja,
nej.
Han ska bli pastor.
Är det sant?
Ja.
Fan vad sjukt.
Ja, det är härligt. Mm. Man blir glad med det, blir man. Han fick ett kall från Gud, och när man får den övertygelsen då ska man följa det. Så att han avslutar med all sannolikhet karriär nu för att bli pastor.
Spännande.
Ja.
Manchester City i alla fall behöver ju, och det är ju någonting som vi har pratat om rätt länge. En av deras viktigaste spelare, Fernandinho, börjar ju bli lite till åren. Har missat en del matcher den här säsongen med skada, och då har vi också sett att när Fernandinho inte har spelat så har spelet inte heller funkat som det ska. Det har ju funnits de som har kunnat vikariera, men ingen som riktigt har kunnat göra det fullt ut. Nu har man identifierat Rodri, Atletico Madrids unge mittfältare. Jag ska inte gissa på ålder här, men ganska ung i alla fall, tror jag. 22-23 någonting. Jag vet inte.
Ett stort utvecklingssteg för podden att vi nu slutar gissa på ålder.
Jag kommer absolut gissa på minst en ålder till innan det här avsnittet är över. Ska då har då identifierat som en tänkbar ersättare, eller i alla fall någon som kan på sikt då ersätta Fernandinho i den här positionen. Och Pep ska vara beredd att erbjuda Gabriel Jesus som en del av affären. Man ser ju då att Atletico Madrid behöver en anfallare, eftersom Griezmann ska lämna. Eller har han lämnat eller ska? Nej, han har inte lämnat än ju.
Han ska lämna när hans nya klausul träder i kraft. Det är väl 1 juli? Eller 1 juni. Ja, han har, den sänks ju i alla fall vid ett bestämt datum. Om det är 1 juni eller 1 juli ska jag inte svära på.
Okay.
Så att han måste vänta tills dess innan han kan säga vart han ska. Men det påstås att han redan vet vart han ska.
Ja, och Valverde har ju också bekräftat att de är för dialog just nu med Griezmann och Atletico Madrid.
Så det kommer snurra lite rykten nu under kontraktsförhandlingen som du brukar göra. Men det vill väl bli Barcelona.
Så är det. Men Manchester City ska då vara beredda att släppa Gabriel Jesus, som ju ändå var en sån fullträff kändes som när de värvade den här ändå väldigt dyra, nu var typ 19-20 år gammal när han kom direkt från Brasilien till Manchester City, gick rakt in i laget, började göra mål, skulle ju då vara den som växlade av Agüero, men har inte riktigt nått upp till den
Agüero
nivån.
Agüero har varit lite för bra helt enkelt.
Agüero har varit för bra, så det har inte blivit så mycket speltid för Gabriel Jesus som man hade tänkt sig. Eventuellt då så ser Manchester City andra spelare på marknaden som kanske är ännu mer lämpliga att ha den rollen då framöver. Men Gabriel Jesus till Atletico Madrid, den är ju lite spännande. Vi vet, det finns ju en spelare där, han har ju visat både i landslag och Manchester City att framförallt om han får lite kontinuerlig speltid, hur rörlig och fin han är och med målskytte dessutom.
Men det var ju spännande just Citys, för de har ju byggt smart, de har ju brutit mot FFP så det sjunger om det på olika sätt.
Ja,
men de har ju gjort en trupp nu där de har en bredd där det finns unga marknads liksom värdefulla spelare helt enkelt. Vi såg Raheem Sterling prata om att när de tog in massa yttrar, när de köpte Bernardo Silva och sådär, att han insåg då att, men herregud, jag måste höja mig nu liksom, nu är det upp till mig att verkligen kriga för den här platsen, och att det fick honom utvecklas väldigt mycket. Men det har gjort också den här konkurrensen är ju att de har ju pusselbitar ekonomiskt att använda om de behöver liksom, om de ser ett behov av att förstärka med en central mittfältare och deras ekonomiska utrymme inte är jättestort för det, då har de Gabriel Jesus som de kan offra. Det påstås att de har skickat ut Leroy Sané på marknaden också. Det finns ju så väldigt attraktiva spelare för andra klubbar som Manchester City har väldigt stora möjligheter att inkassera stora pengar på. De lämnar ingen jättelucka efter sig, för de har bra täckning på just de positionerna, men det öppnar för dem att förstärka på andra positioner. Så att de har ett väldigt tacksamt ekonomiskt pussel som de skapat nu genom att värva spelare, visserligen dyrt, men som också på grund av ålder och sådär behåller sitt värde, så att de har möjlighet att växla över de pengarna i andra pusselbitar som helt plötsligt är viktigare för dem. Så att de sitter i en väldigt bra sits, kan man ju säga. Inte bara sportsligt.
Verkligen. Så är det ju. Men vet vem som också sitter i en intressant sits?
Det kan vara vilken människa på jorden som helst nu, så det är lite svårgissad.
Graham Potter är
Han
ska ta sitt första Premier League-uppdrag här efter att ha skrivit på för Brighton.
Ja.
Swansea-supporterna är inte glada.
Nej, men de får väl fan ta det där, känner jag.
Ja, alltså Swansea som har ju gått från att vara hela Storbritanniens mest välskötta idrottsförening till att bli en av de sämst skötta.
Sparkar väl ut Martin Olsson också? Kontraktet gick ut.
Då.
Han var för dyr. Får du förlänga med?
Ja, han hade väl en Premier League-lön.
Han hade en snuskigt hög lön, påstås det. Jag tror, du ska inte svära på att det verkligen är så här, men efter att han skrev på det där kontraktet så hade landslaget informella träningar. Det var liksom lite för tidigt för den landslagssamlingen som var på gång, men spelarna som inte hade säsong längre träffades och tränade tillsammans, och de var bland annat ute på Bosön då. Och då var han och Gudetti där, och jag stod vid sidlinjen då, och jag helt säker på att John frågade vad han fick för det där Premier League-kontraktet egentligen. Och sen hörde jag ju inte riktigt vad Martin Olsson sa. De var lite för långt bort. Men det var väldigt glada miner när det där konversationen utspelade sig, ska jag säga.
Ja. Jo, han tjänar ju väldigt mycket pengar.
Han tjänar väldigt mycket. Det hade han precis skrivit på det där också. Så att, ja, det var bra betalt.
Ja, frågan är då vart Martin Olsson ska.
Ja.
För det är ju en spelare med många säsongers Premier League-erfarenhet. Fortfarande svensk landslagsback. Och det kan nog finnas möjligheter för honom, kanske inte Premier League längre.
Det är inte så här överbetald championship-spelare, är inte
är inte det drömmen?
Jo, men lite som jag tror det också, det är en bra tillvaro.
Ja. Kan inte han liksom ansluta sig till Aston Villa?
Något sånt. Ja, det är, jag tror också överbetald championship-spelare.
Ja.
Det känns som det är ödet.
Känns han inte också väldigt så här Birmingham-kompatibel? Att han skulle kunna spela också, så här, men West Brom eller Aston Villa? Eller...
Han känns väldigt bekymmerslös. Jag tror inte han är liksom så picky när han ska välja en ny klubb heller. Utan han tittar nog på vad han kan få bra betalt. Och sen går han ut och kör. Liksom.
Ja, men han ska ju ändå till ett lag med ambitioner. Ju. Jag menar, så pass bra är han ju. Att han skulle också kunna spela för någon av nykomlingarna. Men tillbaka till Norwich kanske?
Ja, jag tror inte han är den där som sätter sig ner och säger, vad har klubben för möjlighet att stanna kvar i Premier League, hur ser det ut på flera år, vad är liksom, utan jag tror just det här, kul, det där verkar roligt, tjup.
Sheffield United. Ja. De är ju uppe nu.
Har du någon klubb du behöver... inte nämnt nu där omkring upp- och nedflyttning i Premier League? Nej, kanske säsong? Inte.
Nej, men Sheffield United är ju klara på sin första Premier League-säsong på... Ja, just Premier League har de väl inte spelat tidigare.
Kommer men... de liksom snuska till ett lukrativt kontrakt för en veteran på det sättet på ytterbacken?
Varför inte? Ja, för... De kommer behöva värva i alla fall.
Ja, så, ja jo tack.
Men ja, vi får väl se vad som händer med Martin Olsson. Graham Potter.
Ja, det är dit vi skulle jag.
Kanske kan vara intressant. För ja, Martin Olsson och återansluta ja, då med Graham Potter. De har väl... Hade väl ett ganska gott samarbete där. Vad man har förstått i Swansea. Ska jag till Brighton? Vad kan han åstadkomma där tror du?
Jag vet inte. Han är ju spännande annorlunda brittisk tränare. Nu ska vi inte överanvända det epitetet för det. Men han är ju intressant. Han känns ju som en tänkare minst sagt. Så det blir spännande att se hur det kommer gå. Sen är det ju kul att se att det går att ta liksom svenskvägen. Sen är den ju bara öppen för att han är britt också. Det ska man vara helt ärlig med. Det hade ju aldrig hänt om en svensk tränare gjorde samma succé med Östersund i Europa League. Så det är inte så att Premier League-klubbarna hade, eller Championship-klubbarna hade fått upp ögonen för honom liksom. Nej. Så att det är ju också ett bevis på svagheten i den internationella tränarcirkusen, den här att man är så otroligt fäst vid inhemska tränare.
Ja, absolut. Och det gör ju historien. Det är det som gör historien så spännande ju, som det blir liksom en med den historien han har där bakom och sen just att det är uppe i Östersund också.
Ja,
det gör ju liksom, det blir mer rubrikvänligt på något sätt.
Så är det ju. Sen är ju den fairy tale historien den har ju fått sig en törn om man säger så.
Det finns lite smolken i bägaren.
Ja, kan man säga.
Men han har ju ändå gjort det han skulle.
Exakt.
Och med bravur.
Ja.
Och även den här säsongen i Swansea har han ju varit, även om det inte blev någon uppflyttning eller sådär, så är ju väldigt många överens om att Swansea har spelat en väldigt intressant fotboll och att han har liksom tagit det här materialet och gjort någonting väldigt, väldigt bra med det.
Ja, och klara den här auktoritetsutmaningen som man kanske såg lite framför sig, att det kommer en kille från Östersund och att spelarna kanske kan liksom, vad är det här, vem är det här? Och han har inte den här självklara brittiska tränarstilen att han går in och pekar med hela handen eller liksom på det sättet, den här bossiga människan känns han inte överhuvudtaget som. Så det är ju spännande att det funkade.
Det ska bli intressant att följa och se vad han... alltså, om man säger så här, Brighton har också ett värvningsarbete att göra framöver. Men att de har spenderat väldigt mycket pengar. Jag tror de placerades i... Jag tror de var med så här topp 20 eller topp 30 över världens rikaste fotbollsförening. Ja, men det är så helt otroligt. Det är ju den här pokermiljonären som äger föreningen. Så att de är ju, vad heter han, Bloom va?
Vad har du för svensk i Brighton?
Svensk i Brighton?
Mm.
Som vi ska stoppa in eller som finns där nu?
Nej, så finns det nu.
Så är det ingen svensk i Brighton.
Det finns en svensk i Brighton.
Ja, vem då?
Victor Gyökeres, den här BP-talang.
Jaha, ja. Är han där?
Ja, han är där.
Det var mer än visst. Han har inte spelat någonting va?
Nej, sparsamt tror jag. Men ja, han har väl varit med på bänken ett antal gånger.
Han har varit med på bänken?
Ja, jag tror det. Jag ska inte svära på det, men...
Okej.
Okay. Ja, så det får vi hoppas på lite Potter-magi där också.
Ja, alltså han erbjuder ju väldigt, verkligen någonting annat än Chris Houghton. Så
ja, jo.
Det är ju väldigt med... Jag kallar det Chris Houghton, heter han.
Ja.
Så att det blir en helt annan spelfilosofi, en helt annan typ av tränare. Och nu ska väl Brighton göra det här som alla andra som får storhetsvansinne efter att ha hängt kvar med minsta möjliga marginal i Premier League. Att nu ska vi helt plötsligt bli ett spelande lag här och börja spela offensivt.
Det kommer ju dansa över ligan.
Ja, det brukar ju sluta med att man kommer sist.
Ja.
Men vi får se.
Ja.
Det blir spännande att följa i alla fall. Vi får stoppa in en del frågor. Jag har fått ganska många sådana. Anders Törnvall undrar till exempel, vart ska Ponne? För Leeds gick inte upp.
Du är ju expert på de här lite mindre brittiska klubbarna, så den här lämnar jag nog till dig faktiskt.
Jag har faktiskt ingen aning om vart han ska. Jag tror inte han blir kvar i Leeds. Jag tror han vill spela Premier League-fotboll. Jag tror han kommer ha en hel del.
Men han brinner ju för Leeds, för klubben, för supportrarna.
Jo, men jag tror också han brinner
skojar
för
lite,
att spela fotboll
ja.
Någon annanstans också.
Yep.
nej, han är ju en extrem, han är ju en känslomänniska och en spelare med sådär heart on his sleeve, som de säger. Så att han är ju rolig på det sättet.
Är det genom genuint då, eller är han smart och spelar på de här strängarna för att det kan gynna honom i det långa loppet?
Kan inte riktigt avgöra det.
Nej.
Jag har nog fått känslan i alla fall att han är lite den här typen, att i alla fall på planen. Det var ju fantastiska scener då när Bielsa beordrade, vilka var det nu? Det var Darby. Det var Darby.
Nej, Aston Villa.
Aston Villa var det kanske. Ja, precis. Aston Villa var det. Att de skulle släppa in målet där och alla gick med på det, utom Pontus Jansson. Ja.
Det är svårt att spela, tror jag. Där känns han helt genuin.
Ja, precis. Jag tror att han på planen är en spelare som har låter det liksom ta över. Mm. Och det uppskattar man ju. Man gillar ju den typen av spelare. Och han har ju visat också. Han har ju skaffat sig en status i England som gör att ett Premier League-lag på nedre halvan skulle nog se det som en prestigevärmning till och med att plocka in honom.
Kommer med årets lag i Championship och sådär, så absolut. Han borde definitivt vara het på den marknaden.
Och blev en kultspelare, och det är också väldigt tacksamt att spela en sån stor klubb som Leeds ändå är, även om det var länge sedan de var uppe i högsta ligan. Så det finns absolut de. Sen är frågan vart finns det en plats? Ja, det beror ju på vad... Det kan ju finnas plats i alla de här lagen. Jag har inte sett några konkreta rykten, så det kan ju hamna var som helst egentligen. Jag tror inte att något av de här Everton Trophy-klubbarna, typ som Leicester eller Everton eller Wolves, Watford och sådant, så högt tror jag inte han hamnar. Men däremot skulle han mycket väl kunna hamna i några av de lite mindre klubbarna i Premier League.
Mm.
Marcus Wieland var det som... Nej, Anders Törnvall var det som ställde frågan. Han undrar också, vem tar Welbeck? Det är väl samma sak där.
Den som vill ha honom.
Ja, precis. Någon som har ett bra rehabrum. Och en plats över.
Aj.
Som behöver värma upp träningscyklarna under försäsongen. Nej, jag har inte sett någonting om Welbeck, men det känns som att han behöver starta om sin karriär någonstans rätt långt bort från topp 6. Det blir ju Premier League förstås. Jag ser honom inte någon annanstans. Jag ser honom absolut inte lämna England. Men efter de åren, om han ska tillbaka i landslaget, var en del av den konversationen, då måste han ju ha en säsong då han typ i ett West Ham eller något sånt där producerar en 10-15 mål i alla fall. Något annat ser jag inte framför mig. Det kanske skulle kunna vara West Ham då. Han kommer ju inte... Ja, det är ju enkelt också. Stanna kvar i London.
Ja, praktiskt.
Marcus Wieland undrar, Dembélé i Barcelona, vad sker med honom? Stannar han eller går han i sommar? Till vilket lag tror ni i sådana fall? Jag tror inte han går. Jag tror att de hellre vill släppa Coutinho i sådana fall.
Ja, det är om det skulle strula som fase med Coutinho. För Griezmann ska in, så någon ska ju bort. Mm. Och de vill nog hellre behålla Dembélé än Coutinho, tror jag också. Men om Coutinho inte går att flytta på, så, och det kommer bud på Dembélé, kanske de är tvungna att sälja honom. Mm. Så det finns nog, är man jättesugen på Dembélé som köpande klubb, så finns det nog kanske en möjlighet trots allt. Men jag tror inte heller att det är Barcelonas första val att sälja honom.
Nej. Vi har fått en fråga ifrån Martin Jäderberg. Umtiti, starkaste kandidaten för Arsenal, värva nu när De Ligt kommer allt närmare att skriva på för Barcelona. Ser ni Koulibaly till Arsenal som en rimlig värvning? Tack för en grym podd. Ja, varsågod Martin. Jag tror inte Koulibaly till Arsenal känns som rimligt. Jag tror att där har pratats länge om Manchester United. Koulibaly har också en status i världen som en av de absolut bästa mittbackarna i världen. Ett Arsenal som, ja, nu får vi väl se då, vinner de Europa League så har de ju Champions League-fotboll, men ett Arsenal som inte lyckades ta en topp 4-position. Jag tror att han kommer dessutom ha erbjudanden från större klubbar, eller större klubbar, men klubbar...
Ekonomiskt mer betalvilliga klubbar.
Ja, men kanske inte ens det, men klubbar som... kan erbjuda, jag menar, Champions League-spel och så vidare. Där, men visst, är det så att, eller så Manchester United som dänger sedelbuntar i huvudet på honom liksom. De ska ju då inte spela Champions League nästa säsong. Men
men om till 10 år sedan känns ju, det känns som en logisk känns.
Ja, fransman, vi vet att fransmän och Arsenal, ja. Det finns en spirituell koppling där.
Spanienvägen också, en klassisk Arsenalväg nu för tiden.
Ja, Barcelona och Arsenal har ju jättegoda relationer.
Exakt.
Så att det är väl inte helt otänkbart. Om nej. Arsenal skulle lösa det, vore det ju en fantastisk värvning för deras del.
Ja, håller med om.
Och jag tror att den här Champions League eller Europa League-finalen är så otroligt viktig för dem, för vad de kan göra i sommar. För vinner de den och har en Champions League-plats, då är ju det ett sånt otroligt bra smörjmedel för en typ en sån spelare som Umtiti, som ju är van att befinna sig på den scenen. Men vi får se. Ja. Det kan gå åt många håll. Men det känns oerhört avgörande faktiskt för Arsenals del om de kan överhuvudtaget vara med i konversationen kring de här spelarna. Att de faktiskt kan erbjuda Champions League-spel. Så mycket betyder det ju. Mm-hmm. Hazard har vi inte pratat om. Byxmyndigheten vill att vi ska prata om Hazard bland annat då. Han har nämnt en massa namn här. Det är väl samma sak där, va? Det inväntas väl mest en Europa League-final innan det ska kommuniceras.
Ja, de har ju sagt det, att han ska ge sitt besked när säsongen är slut, och av respekt för klubben. Och vi har ju varit inne på det tidigare, och det är respektfullt att hålla tyst om man ska lämna. Hade man stannat så hade man sagt innan Europa League-finalen, för klubben en boost, tror jag. Så att, ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag har tipsat om att det finns en hacker i Ecuador som står Julian Assange väldigt nära. Vilket Ola Bini faktiskt gör.
Den gruppen i EU-parlamentet blir så stor att den kan blockera vissa beslut. Och då krävs ungefär 160 mandat, och det ligger inom räckhåll för de partierna.
Men det slutar ju med att klubban faller inklusive provision på 4 miljarder kronor. Och det här blir då världens mest dyrbara målning genom tiden.
Han hade betalat några personer genom en internettjänst att hålla upp en skylt där det stod död åt alla judar.
Förra gången det var en sån här riktig klimatvåg runt 2006, det var ju då Miljöpartiet började växa. Men då hade man ett lite annat läge.
Aftonbladet Daily ger dig både en bredare och djupare bild av de mest aktuella nyhetshändelserna. Dessutom plockar vi upp de historierna som kanske inte får de största rubrikerna, men som på andra sätt hjälper till att forma vår samtid. Ett nytt ämne varje dag, måndag till fredag, med Marcus Ulfsand och Jenny Ågren. Prenumerera på Aftonbladet Daily i din poddspelare eller följ oss i din smarta högtalare.
William Olsson skriver den här, och det är flera stycken som har skickat den här, och det handlar ju mest egentligen bara om ett Instagram inlägg. Det är ju de bästa ryktena.
Ja, absolut, det gillar vi. Ja. Allt får plats.
Det finns ju många bottnar i det här, vilket gör det roligt. Hur stor är sannolikheten att Depay går till Liverpool? Och det handlar ju om att han och Gini Wijnaldum är ju kompisar. De har ju känt varandra länge och har varit på semester tillsammans nu senaste veckan och hängt. Och då drar ju ryktena igång såklart. Depay som har haft en fin säsong i Lyon, absolut. Men just med tanke på att Depay är för detta Manchester United-spelare, så blir ju också, ja, det blir en liten extra krydda till det här ryktet, tycker jag. Jag tror inte det kommer hända.
Nej.
Men det är roligt när det börjar i sociala medier. Och
absolut, då får vi vända på det. Ska inte Wijnaldum till Lyon då?
Ja, just det. Ja, absolut. Det Kanske det blir så.
Känns lika sannolikt. Men man ser ju Depay, han älskar ju att vara stjärnan, han älskar att vara nummer ett. Det finns ju få människor som liksom kräver den statusen på det sättet, många gånger oförtjänt. Men han får ändå vara det nu i franska ligan, och jag tror att han mår rätt bra där. Jag har svårt att se att han åker till Liverpool för att försöka konkurrera ut någon där längst fram. Det känns fullständigt osannolikt, och det är väl inte riktigt den spelare man tar in för att ha som komplementspelare heller. Jag tror inte att det är en bra pusselbit att ha i omklädningsrummet av honom i en sån roll.
Vi fyller på då med vad Erik Sundell skriver här. Uniteds tillbaka köps rätt på Depay. Jag känner till om de har någon sån eller inte. Jag har inte satt mig in i fallet Depay så noggrant. Men om de har det, så hade det varit intressant om de bara gick in och stoppade en eventuell Liverpool-transfer för att jävlas.
Jag vill se honom gå tillbaka till United bara för att se vad Roy Keane säger. Det är min främsta vilja just nu.
Daniel Reinholdsson skriver: snacka lite Odilon och Nygren. Går de för tidigt? Det här är ju ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat, ja. Patrik. Hade klubbarna kunnat sälja ännu dyrare om de väntat? Vilka fler allsvenska talanger kan gå för samma belopp?
Odilon är ju konstigt. Det är ju någonting som är märkligt med den affären. Dels så finns det ju regler som gör att du inte får värva när spelare under 18 år. Och har Hammarby då värvat honom när han är under 18 år? Nej, det har de inte gjort. De skrev kontraktet efter att han fyllde 18. Men de har ju haft honom uppe i flera år innan. De har skickat med honom souvenirer och matchtröjor och annat när han åker hem. Han har uppenbarligen bott hos släktingar till en samarbetspartner till agenten Patrik Mörk, som ju är svensk och har nära samarbeten med Hammarby. Så alltså, det ringer ju varningsklockor här för var gränsen går för vad som är tillåtet och inte. De har förmodligen inte brutit mot någon regel, men är det lämpligt? Och för anledningen till att du inte får värva spelare under 18 år är att du inte ska, det ska inte bli någon rovjakt på barn, men det blir det ju ändå när du arbetar på det här sättet. Så det är en större diskussion för fotbollen. Det här är ingen enskild kritik mot Hammarby. Så här hade många klubbar agerat om de gjort så här, eller om de fått den här chansen. Men jag tycker att det finns en diskussion att ta där, som istället för att bara jubla över att man flyttar över en ung kille, kommer överens med honom i praktiken innan han är 18 år, tar över honom, har honom här kort period och sen tjänar jättemycket pengar på honom. Är det så vi vill ha vår fotboll? Det tycker jag man gott kan fråga sig. Och där är frågan också klubbryggekopplingen, och ja, det är mycket konstiga saker där. Den känns märklig. Och sen när man tar Nygren, så ska man ju säga det att IFK Göteborg behöver sälja, de behöver få in pengar. Och drygt 40 miljoner kronor för Benjamin Nygren är nog väldigt, väldigt välkommen till den kassan. Sen hade de kunnat ha honom kvar flera år. Kan han bli en ny Alexander Isak? Jag ser inte att han är den spelartypen som Alexander Isak är, som kanske kommer ge det värdet. Och vi vet också att IFK Göteborg förmodligen är lite oroliga efter Robin Söder-affären en gång i tiden, där man kanske gick miste om de där jättestora pengarna för att man då försökte ha lite is i magen. Så IFK Göteborg i dagens situation har inte råd att gambla, tror jag. Får de in drygt 40 miljoner kronor och en tillräckligt bra vidareförsäljningsklausul på Nygren, så ska de sälja honom. Och sen är det här, hjälp Belgien, inte Belgien och svenska talanger igen. Och det är ju en spontan reaktion. Men det här är inte Gent, utan det här är Genk. Och det finns en viktig skillnad i det, när man byter det T mot ett K. Genk har haft jättestora spelare som de fostrar. Alltså Kevin De Bruyne, Lukaku var väl lite, ja, men Milinkovic-Savic var där en svängt, Courtois var där. Så de har ju verkligen visat att de kan fostra spelare för de största ligorna. Och de är också ligamästare. Är du anfallsspelare och ska ta nästa steg, så vet vi att det är väldigt mycket bättre att gå till en ligamästare än till ett mittenlag, för du kommer få betydligt fler målchanser, du kommer få större möjligheter att göra avtryck. Så att om Nygren får chansen att gå till Genk, så har jag inga som helst problem med det, utifrån perspektivet att de är en belgisk klubb. Däremot så är det återigen, det här går han för tidigt, och det tycker jag absolut. Jag tycker man ska etablera sig i allsvenskan, jag tycker man ska bli dominant i allsvenskan innan man lämnar allsvenskan. Men då får man också tänka på att IFK Göteborg behöver sälja honom. Så i den situationen, Benjamin Nygren sitter, så kanske inte han kanske, om han ska göra IFK Göteborg en tjänst, så ska han nog gå nu, och det kanske är svårt att kräva att man ska vara kvar i flera år och sådär. Så det är en svår situation, men jag tror att ska man gå någonstans som så ung anfallare så kanske inte Genk är så illa ändå.
Nej. Nej, absolut inte. Vi ska bara klargöra, eller klar, det kommer bli ännu mer förvirrat här antar jag. Men Silly-bloggen hade vi ju sagt i förra podden skulle starta igår. Det hade skett viss förvirring här på redaktionen som vi har förstått. Dessutom var du inte här igår, Bränning, och kunde liksom sätta ner foten och peka med hela handen och så vidare.
Hade jag gjort annars?
Det hade du gjort annars.
Det mandatet har jag ju.
Ja, det har uppstått en viss förvirring här bland olika redaktörer om vad som gäller egentligen. Vi hade väl kanske inte riktigt all information när vi sa det. Så att vi får väl se vad som händer där. Jag tror att det inte är riktigt klart. Men
vi ligger på för att den ska öppna i alla fall.
Ja, vi hoppas att den startar så snart som möjligt. Det är mycket som ska spela. Det är mycket som ska liksom stämma innan det händer.
Det är som en stor transfer i fotbollsvärlden det här.
Ja,
det
precis.
Ska vara lite rykten först, lite osanna uppgifter och sen så kommer bekräftelsen.
Ja, det var en sån här ett klockkontrakt som kom in och försenade det hela. Liksom. Vi var tvungna att lösa ut Rolex för att kunna få in Swiss. Så kan det vara ibland. Bildrättigheter var nog involverat också.
Ja.
Och så fick nyhetschefen ingen tårta på födelsedagen så att han är på dåligt humör. Ja, ni hör ju. Det var allt vi hade för den här veckan. Tack för att ni har lyssnat. Eller för den här veckan. Vi är tillbaka till senare veckan igen.
Jag hoppas
vi. En ny uppdatering. Det var allt vi hade med den här tisdagen.
I deserve a bit more credit than wrong information.